Hej och välkomna till den sjätte lektionen i kursen som heter Mobiltelefonapplikationer med Java 2 Micro Edition. Idag så ska vi fortsätta prata om användargränssnitt och fortsätta med de olika typerna av screens och displayables som man kan visa. Förra gången så pratade vi om alert och textbox och idag ska vi prata om list som är en lista där användaren kan välja mellan olika saker och form som är formulär som man kan placera ut grejer på. Om vi börjar med bild 1 i dagens lektion så visar den klasshierarkin under displayable. En displayable är alltså någonting som man kan visa på skärmen och en viss form av displayable är screen och det är de som vi jobbar med nu. Det finns en annan sorts displayable som kallas canvas som man kan rita på mer fritt, men det kommer vi prata om vid ett senare tillfälle. Idag så ska vi istället prata om de här subklasserna under screen, nämligen alert, textbox, ja, det är de som vi pratade om förra gången, men idag så ska vi prata om list och form. Som exempel på listor med klassen list så ska vi titta på bild nummer 2. Där vi i emulatorn provkör två stycken midletar som visar listor. Den första till vänster visar en enkelvalslista eller exklusivlista där man kan välja ett av flera alternativ. Det är det som brukar kallas radioknappar i användargränssnittssammanhang. Till höger så har vi en flervalslista eller multiple som den heter. Där kan man kryssa i rutor för de alternativ man har valt och bläddra mellan dem och välja bort. Det finns också en tredje variant som heter implicit. Det är då en variant av den här radioknappslistan eller exklusivlistan som så fort man har gjort ett val, så fort man klickar på ett av valen så kör programmet vidare. Då har man då gjort sitt val, man kan inte ändra sig. Låt oss då titta på programkoden för enkelvalslistan, den här vänstra emulatorbilden i bild nummer 2. Den programkoden finns i bild nummer 3 och det är programmet exclusive test, eller rättare sagt exclusive list test.java. Och tittar vi här så är det rätt mycket kod, men ganska mycket av koden känner vi igen sedan förra lektionen. Det här med hur man får fram displayen, hur man lägger ut kommandon och sånt. Så att det som egentligen är intressant här, det är de här rödmarkerade raderna. Att bläddrar vi ner lite grann så kommer vi till rad 11. Och där så skapar vi själva listobjektet med anropet till new list. Och som ni ser så kan man sätta ett etikett eller en rubrik på listan. Välj ett av följande alternativ har jag satt. Och sen kan man tala om vilken typ av lista det skulle vara. Och det här ska då vara en sån här exklusiv lista där man bara kan välja ett alternativ. Och detta lägger vi i variabeln listan. Som vi några rader längre ner lägger till själva alternativen till. Här på rad 15 till 18 så anropar vi listan.append för att köra metoden append i listan. Och då lägger vi då till de alternativ som finns. Tripp, trapp, trull och stora svampen. Som ni ser så finns det också ett extra argument till append. Och det är om man har en bild så kan man lägga till en bild också. Så att man får bilder med i listan. Sen måste man ju ha något sätt att gå vidare. Man ska inte bara visa listan och sen är det stopp. Utan ungefär som på förra lektionen då när vi hade textboxar så vill vi ha kommandon. Och nu har jag då lagt till eller skapat två stycken kommandon. Okej-kommandot och exit-kommandot. Exit-kommandot avslutar programmet, men okej-kommandot, tanken är ju att det ska på något vis ta hand om vad man valde i listan. Och som vi har sett tidigare så anropar man set-command-listener för att ange då var någonstans systemet ska anropa en metod för att tala om att nu har man gett ett kommando. Och det är alltså listan som är en sån här displayable som har kommandon. Listan har kommandon och därför är det till listan som man lägger till kommandon med add command och det är listan som man anropar set command listener i. Och bläddrar vi ner ytterligare lite grann till rad 33 så kommer vi då till den här metoden command action. Den känner vi igen sedan förra lektionen. Det är den som anropas när man har kört ett kommando. Och det är ju den där metoden som är själva grejen med det här gränssnittet command listener. Som vi låter våran middletklass implementera. Då får man gå tillbaka till rad 4 för att se att där står det då implements command listener. Och vad händer då i command action? Jo, då har vi alltså kört ett kommando och kommer in där. Och om kommandot nu är lika med okej-kommandot på rad 38 här, ja, då ska vi hämta från listobjektet, ska vi hämta det val som användaren gjorde. Och ni ser att jag använder getSelectedIndex på rad 41, jag anropar den metoden, för att helt enkelt från listobjektet hämta numret på det alternativ som användaren har markerat. Och de som vanligt med array då, så börjar numreringen på 0, så att om man då har till exempel valt det andra alternativet i listan så kommer det att få nummer 1 som returneras från getSelectedIndex. Och lite senare på rad 42 och så vidare så använder jag getString för att hämta den sträng i den här listan nu som hör ihop med valet. Och vi kan då bläddra ner lite grann till bild 4 och då ser vi vad som händer där när man klickar på OK eller när man väljer kommandot OK. Då ser vi då att i den här textrutan som vi nu ska visa så lägger vi in texten du valde alternativ nummer 2, trull. Bild nummer 5 nu innehåller programkoden för den här flervalslistan som vi såg i den tidigare bilden till höger i bild nummer 2. Och programkoden här påminner väldigt mycket om den här enkelvalslistan som vi hade tidigare. Men det finns några skillnader. Och tittar vi på rad 11 så, ja, när vi skapar listan så ska vi ange att det är en sån här multipellista och inte en exclusive lista. Så att som argument till konstruktorn new list här så skickar jag med choice.multiple och inte choice.exclusive. Och sen då, när man har gett okej-kommandot, ja, går vi ner till rad 39 här i command action och tittar så, ja, vi kanske inser att man måste hantera valen eller valet i en sån här flervalslista lite annorlunda än vi hanterade valet i en enkelvalslista. En enkelvalslista, ja, då är det bara att ta fram numret på det alternativ som användaren valde. Men i flervalslistan så kan ju användaren markera flera alternativ och då måste vi göra på något annat sätt. Och då finns det, visade sig, en sån rolig metod som heter getSelectedFlags som returnerar en hel array med de valmöjligheter som finns med true eller false satt beroende på om användaren har kryssat för eller inte kryssat för det alternativet. Och i själva verket är det så att man får göra så här att man skapar arrayen först själv innan anropet och sen skickar man till getSelectedFlags så skickar man med den där arrayen så kommer getSelectedFlags att fylla i med true och false värden. Och sen då när getSelectedFlags returnerar, ja, då kan man titta där. Och det är det som vi gör i den här loopen sen på rad 45 och neråt. Jag går igenom den här arrayen med valen och beroende på om det är sant eller falskt så ska jag då till textrutan lägga till att man har valt just det alternativet. Tittar vi då på bild 6 strax nedanför så kan vi då se resultatet av körningen. Om jag som användare hade markerat tripp, trapp, inte trull men stora svampen så får vi då utskriften i den här textrutan här som visas i bild 6. Ta gärna lite tid att titta på de här två programexemplen nu och se vad som händer där. För att förutom att visa hur listor fungerar så funkar de också som repetition för det här med att visa olika displayables. Det här med att man skapar en textruta i form av textbox och sen byter från listan till att visa textboxen istället. Och hur man jobbar med en textbox för att lägga till nya saker i den. Det kan vara bra att repetera det. Nu ska vi titta på formulär, eller klassen form som den heter i MIDP. Det är då, ja, man skulle kunna säga vanliga fönster i fönstergränssnitt. Vi är vana vid från Windows och andra fönstersystem att man kan lägga upp ett fönster med diverse små saker i. Det kan vara textrutor och knappar och grejer. Och tittar vi på bild 7 här så har vi just ett sånt här formulär. Jag har placerat ut diverse saker. Det är lite textrutor och det är en bild mitt i. Och så finns det en sorts inställningsbar mätare och en sån här lista man kan välja mellan saker. Och tittar vi längst ner till vänster här på bild 7 och så ser vi att listan där fick inte riktigt plats i rutan. Men då är det scrollbart. Så att om vi sedan tittar till höger här i den högra emulatorn, ja, då har jag bläddrat ner till den där listan med tripp, trapp, trull och så vidare och håller på att jobba med den, och då har hela formuläret scrollat upp lite grann, så att nu är det en sak längst upp som försvann ur bild och så ser vi hela listan där istället. Nu när man ser det här så kan man ju bli entusiastisk och tycka att jaha, här kan vi göra en massa häftiga program. Men man får se upp lite när man jobbar med mobiltelefoner, för att dels är det ju här med inmatningsmekanismer. Den här knappen eller joysticken som finns för att välja mellan olika saker är inte alls lika lättanvänd och framförallt snabb som en vanlig mus på en dator. Och tangentbord finns det normalt heller inte på mobiltelefoner, utan ska man mata in text så får man göra det genom att trycka väldigt många gånger på siffertangenterna som ni känner igen från sms-skickande. Och en sak till, skärmarna är ofta väldigt små. Tittar vi på bild 8 här, så längst till vänster av de här tre bilderna som finns så har vi den här skärmen från default Color Phone, den här emulatorn vi har provkört i. Och då ser vi då vårt formulär som vi har lagt upp. Och den där skärmen i den emulatorn är 240 pixlar bred och 320 pixlar hög. Det ser ju inte så mycket ut nu när man ser det här på en datorskärm när man då tittar på webbsidan. Men jämför med många andra telefoner. Ta till exempel Ericsson V800i som i alla fall den här månaden när jag talar in det här är en ganska häftig telefon. Den har 176 gånger 220 bildpunkter, och tittar ni på mittenbilden här till höger om default Color Phones skärm så har jag då skurit bort allt utom just 176 gånger 220 pixlar. Det är alltså så mycket som man får plats med på denna just nu ganska häftigt, eller ansedda ganska häftiga telefon. Och tittar vi längst till höger här, så vad har vi där för någonting? Denna lilla, knappt frimärkes stora ruta. Jo, det är en 96 gånger 54 pixlar stor del av formuläret. Och det är minsta tillåtna skärmstorleken i en sån här mobile information device som ska användas med MIDP. Så att när man skriver MIDP-applikationer, då kan man inte vara säker på att den skärm som man kör på sen, att den faktiskt är större än just den där lilla 96x54 stora rutan där. Nu ska jag också säga att de här bilderna till höger, den mellanstora och den lilla, de är gjorda genom att bara kapa bort delar av default Color Phones skärm. I verkligheten, om man har en telefon som har en sån här liten skärm, så ska ju kommandoraden, där det står avsluta och okej, till vänster här, den kommandoraden ska ju få plats också. Och förmodligen så kommer då telefonen att visa saker på ett lite annat sätt än man gör den här. Men kom ihåg det här nu, att skärmarna är små och de kan vara ännu mindre än man tror när man kör i emulatorn. Så det är egentligen inte så klokt att lägga ut en massa avancerade saker på avancerade formulär som användaren då ska hålla på och jobba med. Och det är också så att mobiltelefoner är inte särskilt lättjobbade med om man jämför med vanliga datorer, så att man vill ha väldigt enkla användargränssnitt. Det ska inte vara så mycket att pilla på, det ska inte vara så mycket att mata in, utan det ska vara så litet och enkelt som möjligt. Det finns också telefoner som har lite större skärm. Tittar vi på bild 9 så har jag tagit skärmen från emulatorn QWERTY Device, som är då tänkt att representera en sån här, ja, ungefär som Nokia kommunikator, alltså en smartphone eller vad man brukar kalla det, som har ett riktigt tangentbord som man kan skriva på och en lite större skärm. Och är det så att man programmerar just för en sån modell av telefon, då kan man kanske kosta på sig att ha med lite saker i gränssnittet mer än vad man vill ha om man programmerar för en telefon med mindre skärm. Men igen då, som sagt, tänk på att håll gränssnitten enkla. Håll gränssnitten väldigt enkla. De saker som vi har placerat ut på formuläret, det är olika gränssnittskomponenter av typen item och dess subklasser. Tittar vi på bild 10 så ser vi då item och alla subklasserna som finns till item, eller i alla fall de subklasser vi jobbar med i det här kapitlet. Ni ser att de heter string, item, spacer och så vidare. Och jämför vi med bilden ovanför, bild 9 på den här stora skärmen med diverse komponenter, så finns det en av varje sort där. Och går vi igenom dem i ordning då, så har vi först string item. Det är den som det står namn, kolon, formtest där uppe i vänstra hörnet på skärmen. Den är då, ja, man visar alltså helt enkelt en sträng och en etikett som talar om vad det är för sträng. Vi har också spacer, och nu så flyttar Query to Device om lite grann här, så att spacer, det här tomrummet som spacer motsvarar, för spacer är då bara en platshållare för att skapa lite tomrum på skärmen. Det finns då, ni ser att tomrummet kommer nedanför där det står namn, kolon, formtest. Där finns tomrummet. På de andra skärmarna så kom tomrummet på ett lite annat ställe. Vi har också textfield som är ett editerbart textfält. Det är där det står skriv någonting här, kolon, och sen plats för text. Textfield påminner om string item, men med den skillnaden att användaren kan ändra i texten och mata in en ny text. Sen finns klassen image item, alltså ett bildobjekt av något slag, och den har jag använt för att visa den där lilla bilden på en uppåtpil som finns med på skärmbilden. Så har vi date field som kan användas för att mata in inte bara datum utan också klockslag och även kombinationen av datum och klockslag. Vi har gauge som är ett engelskt ord som ungefär betyder mätare. Och tittar vi på skärmbilden här ovanför så har vi då ett stapeldiagram ser ut som där man kan ställa in saker, till exempel som en volymkontroll. Och längst ut till höger här bland subklasserna till item så har vi choice group, och den är egentligen en sån här lista som vi pratade om tidigare, fast inte en lista som en egen screen utan en lista som man kan då placera på en form. Och tittar vi här ovanför på skärmbilden så har jag då tripp, trapp, trull och stora svampen. Precis samma alternativ som vi använde förut i listklassen. Och ni ser att i det här fallet så är det en sån här flervalslista där man kan markera flera alternativ. Det ser man egentligen bara på att det är fyrkantiga rutor just här. På bild 11 finns nu koden till det här formulärtestet, och jag tänker inte gå igenom den koden så väldigt noggrant, för att meningen med den här midleten som heter formtest är egentligen bara att visa alla de olika typerna av items som man kan visa eller som man kan ha med i ett form. Men jag har i alla fall med rött markerat de anropen till konstruktorerna som jag gör. Först och främst på rad 11 så gör jag då själva formuläret med new form. Och sen om man tittar neråt på ytterligare röda saker så skapar jag då ett string item, en spacer, ett text field, en image item, ett date field, en gauge och en choice group. Och det som kanske kan vara lite intressant att titta på, det är kanske bildhanteringen här. Går vi och tittar på rad 26 så, ja, då har jag alltså ett objekt av klassen image, och det är själva bilden. Och sen måste man göra om denna bild av klassen image till ett image item för att kunna lägga då på formuläret. Och först så anropar jag på rad 28 den statiska metoden createImage som finns i klassen image och skickar med ett filnamn här, pilbild.png. Och PNG är ett bildformat som J2ME förstår. Man kan läsa in den pilbildsbilden och skapa ett imageobjekt av den. Och den där själva filen pilbild.png, den får man då packa med midleten. Den ligger i, om jag inte minns alldeles galet just nu, i subkatalogen inte SRC, för där finns själva midlet Java-koden, utan RES som i resources. Vi måste också ha ett try och catch-block här, för att om det visade sig att den där bilden inte fanns tillgänglig, vi hade till exempel glömt att packa med den, då kommer det att kastas ett exception, och detta exception måste vi hantera på något sätt här. Går vi också ner till rad 48 och framåt där jag sätter upp min valgrupp, min choice group, så känner vi kanske igen ganska mycket här från listexemplet tidigare. nämligen att man använder append här för att lägga till alternativ som man kan välja bland. Lägga till de alternativen till den här valgruppen. Jag vill också nämna på rad 70 och framåt här där vi har command action. Det är så att när man har gjort sina val i ett sånt här formulär och fyllt i de olika item-objekten, det man vill ha för någonting inlagt där, som användare, så måste man ha något sätt att gå vidare till nästa skärm eller nästa ruta eller på något vis säga till systemet att man är klar. Och det vanliga sättet då det är att ha just ett kommando som kan heta okej eller klar eller någonting sånt. I ett vanligt fönsterbaserat gränssnitt så brukar det alltid finnas en knapp som man kan klicka på med musen. Men i J2ME så är det då kommando man använder det. Och jag har tidigare skapat ett kommando som heter OK-kommandot eller OK-kommandot. Och när man då ger det, ja, då kommer vi in i command action här och vi kommer till rad 75. Där vi ser att om kommandot är lika med OK-kommandot, ja, då ska vi göra någonting. Typiskt ta hand om all inmatning och sen gå vidare och visa en annan skärmbild. Låt oss nu titta på ett exempel som inte bara är en uppradning av alla itemtyper som finns utan som gör någonting, lite grann i alla fall. På bild nummer 12 så har vi ett formulär som består av eller innehåller två stycken items. Dels en sån här gauge eller mätare och dels ett textfält som innehåller, dels står det värde kolon och sen en siffra som då ska motsvara det här, den här mätaren, vad man har ställt in den på, det här reglaget kan man säga också. Och det kommer nu funka så här att man kan gå med hjälp av den här lilla joysticken på telefonen eller valknappen, så kan man bläddra sig fram till mätarobjektet och så kan man genom att klicka åt vänster eller åt höger så kan man då ändra inställningen där. Varje sån här stapel kommer då motsvara en siffra, 0, 1, 2, 3, 4 eller 5, beroende på hur många staplar som är ifyllda. Och om ni ser på mittenbilden här så har jag då klickat åt höger så jag har fyllt i även den fjärde stapeln. Men det syns inte på värdefältet där nedanför, utan där står det fortfarande värde kolon 3. Så för att ändra på värdet så finns det ett kommando längst ner till höger som heter uppdatera. Och tanken är nu att när man kör kommandot uppdatera, ja, då ska systemet hämta värdet som man har ställt in på den här gaugen och så ska den då ändra värdet där nedanför också och skriva dit det nya värdet. Och mycket riktigt här längst till höger då så står det värde kolon 4 efter att man har tryckt på uppdatera. Hur åstadkommer man detta då? Jo, det kan vi se i bild 13 där vi har programkoden för den här midlet, den med mätaren som är kopplad till texten. Och hoppar vi över diverse saker i början och går direkt in i konstruktorn här på rad 16, så ser vi då att då skapar vi den här nya mätaren genom att anropa new gauge. Jag skickar med en etikett att sätta på den, nämligen ställ in. Jag skickar med true som betyder att den är interaktiv, det vill säga jag som användare får ändra på värdet. Jag skickar med en femma som är maxvärdet och jag skickar med en trea som är initialvärdet. Och vi såg ju på bilden att från början när man startade midleten så var tre staplar ifyllda och det är det som den trean betyder. Sen ska jag ha ett string item också. Det är det där det står värde, kolon, och mycket riktigt på rad 19 så anropar jag new string item. Jag skickar med värde kolon som en sträng och sen null för att från början så har jag inte lagt in något värde som ska visas. Så ska vi fixa vårt uppdateringskommando också och det gör vi på rad 22. Jag anropar new command. Jag skickar med strängen uppdatera för det är det som ska stå där. Jag skickar med en kommandotyp, command.screen, som egentligen bara betyder att det här är inte något sånt där speciellt exit-kommando eller något sånt, utan det är ett vanligt kommando. Och så skickar jag med en prioritet på kommandot. Ni ser att det står en etta där. Och det kanske ni kommer ihåg från förra lektionen att det handlar om att om man måste gruppera kommandon i menyer så ska man då ta de som har lägst prioritet och stoppa in i menyn. Och det kommando som har högst prioritet får stå för sig självt på andra sidan. Jag lägger också till kommandot, uppdateringskommandot, till formuläret på rad 23. Så att det finns tillgängligt i formuläret. Och sen om vi bläddrar ner till rad 28 så måste jag också sätta en kommandolyssnare så att systemet vet var den ska anropa en metod när man då ger kommandot. Och det är ju i just det här millet-objektet, this, som metoden finns. Så jag anropar setCommandListener i formuläret med this som argument. Och ska vi nämna också sen raden efter så anropar jag direkt CommandAction. Det brukar man ju inte göra, utan CommandAction anropas av J2ME's gränssnittshanterare när man har gett ett kommando, eller när användaren har gett ett kommando. Men nu är det ju så att jag vill att redan från början när middleten startas så ska det här, den här textrutan visa den inställning som finns på mätaren. Alltså det ska stå 3 där. Och det gör jag nu genom att anropa command action. Så samma sätt som systemet har för att tala om att nu har någon klickat på uppdatera-knappen och därför så ska du ändra i textfältet. Samma metod använder jag för att få ett initialt värde i textfältet. Vi kan också titta nere i själva command action att på rad 42 till 44, ja, det är dit man kommer då när man har kört kommandot eller när man då anropar command action som vi gjorde. Och det som händer då är att man använder get value för att få värdet från mätaren. Och så anropar man setText i det här stringItem-objektet för att sätta texten. Ett problem med den föregående middleten, det var att man var tvungen att köra det här kommandot uppdatera hela tiden. Att varje gång man har ändrat i det här reglaget eller mätaren så måste man klicka uppdatera för att få värdet som står under att uppdateras. Men kan man inte då koppla mätaren direkt till texten? Jo, det kan man göra. Och tittar vi på bild 14 så har vi nästan precis samma exempel där. Men vi har inget uppdatera-kommando, utan när man ändrar på antalet staplar så kommer värdet där nedanför automatiskt att uppdateras. Och det gör man med hjälp av en mekanism som kopplar ett itemobjekts tillstånd till en metod som anropas. Och det ska vi titta på i bild 15. Programmet i bild 15 påminner nu väldigt mycket om det vi såg tidigare, men det finns några ändringar. Först och främst på rad 6, så förutom command listener, så kommer vår middlet-klass att implementera gränssnittet item state listener. Och item state listener gränssnittet säger egentligen bara att det ska finnas en metod som heter item state change, som man kan anropa, eller som systemet kan anropa, när tillståndet på ett itemobjekt har ändrats. Till exempel när användaren har ändrat antalet staplar i en gauge. Vi måste också sätta den här lyssnaren. Så på rad 27 så gör jag ett anrop till metoden setItemStateListener i formulärobjektet. Och jag skickar med this, så att alltså middleten själv som är lyssnare. Så det är middleten själv som den här metoden itemStateChanged kommer att anropas. Och den metoden hittar vi på rad 43. Metoden tar som argument ett item, och det var det itemet vars tillstånd ändrades. Och om det är så att i är lika med mätaren, alltså vårt gauge-objekt, ja, vad gör jag då för någonting? Jo, i mätaren så hämtar jag med hjälp av getValue värdet som användaren just ändrade till, och så anropar jag metoden setText i objektet texten för att bara sätta det här nya värdet som värde på texten. Det är ju egentligen samma sak som vi gjorde i vår förra middlet, men då var det i uppdateringskommandot som man gjorde det här. Nu sker det automatiskt utan att man behöver klicka på något kommando. Det var den sista bilden för den här lektionen, och därmed så säger vi tack och adjö, förutom då läsanvisningar och programmeringsövningar som finns här nedanför på webbsidan. Lektionen motsvarar ju kapitel 6, Lists and Forms, och om kapitel 5 la grunderna om användargränssnitt i MIDP och därför var särskilt viktigt förstås, så fortsätter det här kapitlet med fler användargränssnittskomponenter. Så att även om grunderna då fanns i kapitel 5, så ska man använda gränssnittet på riktigt, så behöver man känna till mer om det. Så därför måste man läsa även det här kapitlet. Tack för idag. Slut för idag.